Kära vänner på scen och ni som sitter där nere. Roligt att se er. Jag förra gången predikade ut 39 graders feber och då har jag migrän. Jag vet inte, utmaning efter utmaning. Så om vi börjar vingla lite för mycket så tar Stefan över. Ni får be en bön att jag håller. Jag tror nog att jag håller, men vi kör på. Jag ska predika av en text. Jag måste säga, det är roligt när man får predika ibland. Och jag måste säga, som frikyrkopredikant, så en fördel som jag tycker jag har. Man ska ju söka Gud förstås, men man får ju predika över sina favorittexter. Ibland. Inte alltid. Ibland kommer Stefan eller någon annan och säger, nu är du så här. Men nu har jag en text som jag verkligen tycker om. Från Filipperbrevet, kapitel 3, vers 12 och några verser. Och det står så här. Inte så att jag redan har gripit det, eller redan nått målet. Men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse i himlen i Kristus Jesus. Så bör vi tänka, vi som är mogna. Och tänker ni annorlunda i något avseende ska Gud uppenbara också det för er. Låt oss bara hålla fast vid det vi har nått fram till. Så säger Guds ord i Filipperbrevet, som sagt, kapitel 3. Jag gillar en par saker, men jag tycker om den där slutklämmen. Att så bör vi tänka, vi som är mogna. Och sen nästa vers, om ni tänker annorlunda. Så det finns mogna och omogna bröder i Filippe tydligen. Men vad jag framförallt gillar är den där vers 12, slutet. Jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. För min del är det ju någonting fascinerande tanke, och det som skiljer vår tro från alla andra religioner. De andra religionerna handlar om att vi ska göra och vi ska uppnå och vi ska nå fram. Kristendomen handlar om att Gud själv kommer ner och griper tag, upprättar, återställer och gör rätt för sig och för oss. Och det är lite det jag skulle tala om idag. Det blir lite så där rakt på sak idag, men det är ju så. Det är ju söndag ändå. För när jag ibland vandrar på och träffar både äldre och yngre människor lite här och där. En sak som ibland träffar mig och som jag hör smygas och visslas i korridorerna, det är att man en gång i tiden var mer brinnande för Gud än vad man är idag. Att man tänker tillbaka, åh, jag minns när jag var ung och radikal, åh, jag minns när jag var ung och sådär, och då var jag ivrig för Gud. Och så konstaterar man att någonstans på vägen har den här passionen för Gud utbytts mot någonting annat. Nu menar ju inte jag att vi alla ska på eftersträva att bli galna unga Anders Olin-kopior när han var 18 år och höll på med ena galenskapen efter andra. Ja, det ska vi inte gå in på nu just. Men jag menar att jag tror att i våra hjärtan så finns en eld från Gud som man ständigt vill att ska brinna. Min uppfattning är att det kristna livet, det handlar inte om yttre företeelser, utan handlar om att när vi vandrar med Gud så ska vår kärlek till honom växa för varenda år som går. Det är som på ett sätt som äktenskap. Ett äktenskap som man vårdar och tar hand om. Som blir bättre för varenda år som går. Det är inte en initial förälskelse, utan en långsiktig process där man upptänker mer fantastiska och fantastiska sidor hos sin partner. Och på samma sätt tror jag, det är förstås en brokig bild för Gud och människa, men på samma sätt så tror jag det ska vara med relationen också med Gud. Då vi vandrar med honom så upptäcker vi hela tiden nyare, mer fantastiska sidor hos Herren. Som gör att vår kärlek till honom pulserar och växer och blir större. Min känsla är ju den att det inte alltid är på det här sättet. För det finns alltid händelser som händer oss. Vi har hört den om det tragiska men hoppingivande situationen med familjen Söde. Det händer alltså saker som kan påverka den här passionen, den här glöden i våra hjärtan som jag tror Gud har tänkt att vi ska ha. Och läser vi Bibeln och ser på hjältarna i Bibeln, så ser vi att de många gånger fick kämpa samma kamp som vi gör. En kamp att hålla hjärtat passionerat för Gud och hans rike. Att ha ett hjärta som pulserar Guds rike, ska man kunna uttrycka det. Det vill säga att när ditt hjärta slår, så slår det på samma sätt som Guds hjärta slår. Det Gud är passionerad för, det vi passionerade för. Vad är Gud passionerad för? Ja, det kan vi läsa ganska mycket om. Nämligen att ta hand om den faderlöse, ta hand om de fattiga, se till att folk omvänder sig och så vidare och så vidare. Jag tror däremot att det är en kamp, och vi måste erkänna det här, kära vänner. Det är inte fel på dig och mig att du har en kamp i ditt kristna liv. Paulus säger i slutet av sin vandring: jag har kämpat den goda kampen. Jag har bevarat tron. Det vill säga, kampen, den kristna kampen, handlar inte alltid om massa yttre framgångsrecept, utan det kan vara som med Paulus, att kampen lindas in i det lilla, enkla tron på Gud. I alla fall har jag konstaterat att det många gånger i ens liv så finns det situationer där man har ifrågasatt till och med om den kristna vägen är värd att vandra på. Vägen sägs vara smal och porten känns vara trång, och ska man genom det samtidigt, ska man fundera, är det värt att ens försöka? För förutom den trånga porten och den smala vägen, så finns det olyckor, människors dumheter och annat som får oss att överväga ifall livet vore bättre utan Gud. Vi talar raka rör idag. Bra sak i kyrkan, man ska vara ärlig. Det är på något sätt det jag förstått. Och då måste man kunna säga att ibland är det ju så här. Det är inte bara enkelt. Det är inte bara halleluja. Alla salmer är inte halleluja-salmer. Det finns förföljelsesalmerna, det finns nödsalmerna, omvändelsesalmerna, tacksägelsesalmer. Men det finns ju hela livet i saltaren. Läs den någon gång. Och ska ni läsa C.S. Lewis bok om saltaren. Helt fantastisk bok. Lite smygreklam. Nu tror jag då att det finns en väg och en plan från himlen av Gud själv över alla av oss. Där målet kort och gott är himlen. Det är det Paulus sa. Att vi har en kallelse till himlen. Jag tycker det är fantastiskt. Alltså, vi har en kallelse till himlen i Kristus. Alltså kallelsen är till himlen, men den är i Kristus. Det vill säga, vi är alla på väg till himlen, men inte tack vare oss, utan tack vare vad Jesus har gjort för oss. Då blir man ju lite så här på gott humör. Jag har dock försökt tänka lite på den här passionen och den här hjärtats brand. Och jag har funnit, och det finns förstås mycket flera saker att säga om det, men jag har funnit att det finns åtminstone tre olika faror, attacker, prövningar, vi kan kalla det vad vi vill, som vi kan råka ut för så att den här passionen i våra hjärtan tar stryk och lider. Och jag tycker om att vara någorlunda pragmatisk, praktisk, en simpel man. Så jag försöker alltid göra det så enkelt som möjligt så jag själv ska förstå det. Och jag har försökt hitta de här tre olika ämnena som jag tror kan hjälpa oss att förstå genom tre olika bibelhistorier, bibelhjältar kan vi kalla dem, där människor utsätts för en svårighet och hur de gör för att ta sig igenom den här svårigheten och fortsätta den kallelse som Gud hade gett dem. För det första, det finns händer i oss ibland att människor gör oss illa. Jag vet inte om det råkar ut för det, icke att rekommendera. Men det händer. Det är jobbigt alltså. Jag var med om det här om året. Okej, det var nog lite tidigare än så. Men det händer ibland att människor gör oss illa. Och jag tycker om den här berättelsen där om Isak. På många sätt, det är en av mina favoritverser egentligen i första Mosebok. Står det så här, att alla brunnar som hans fars tjänare hade grävt medan hans fader Abraham levde, fyllde filisteerna igen med jord. Och då kan man ju bli melankolisk och ledsen. Och fundera, nu är loppet kört. Nu är det Sahara, hela brunnsfabriken här. Och så blir man ledsen. Och det är en helt naturlig reaktion. Vi är människor, vi blir ledsna och uppgivna när motgångar drabbar oss. Till saken hör den att Isak han hade en stor armé med kor. Och annan boskap, en annan kamel grymt på där också. Så då en stor flock med boskap vars livsnäring tog stryk. För brunnen som en gång var brunn så blev nu en sån här sandiserad myrstack. Alltså en brunn med sand istället för vatten. Och det händer oss ibland. För vad symboliserar vattnet många gånger i Bibeln? Jo, det levande livet inom oss. Jesus säger att den som tror på mig, ur honom så ska det levande vattnet pulsera fram. Träffar du på en kristen som mår bra situationstecken, om vi talar i andliga termer mår bra, så pulserar alltid det livskraftiga vattnet fram ur hennes eller hans insida. Och om det kan man säga mycket, vi kanske återkommer just till det. Men om vi återgår den här berättelsen, jag vill bara avsluta den här texten, så tycker jag så mycket om det här. Isak grävde på nytt upp de vattenbrunnar som hade grävts på hans fader Abrahams tid, men som filisterna hade fyllt igen efter Abrahams död. Alltså bland kära vänner så råkar vi ut för saker i våra liv, där våra brunnar fylls med skräp. Och det känns som att det livet som vi en gång har haft har på något sätt försvunnit och bytts ut mot en torr öken och allting känns bara blä och tvi. Och ibland, kära vänner, så är det dags att ta fram spaden och på nytt gräva upp de brunnar som Gud hade tänkt att du och jag skulle ha tillgång till. För det händer dig och det händer mig ibland att vi råkar ut för människors ofullkomlighet, som vi ska kalla det. Människor är ju ibland dumheter med ren vilja. Ibland är det bara människors ofullkomlighet. Och då ska du inte tänka så mycket på och lyssna nu. Men det är viktigt att du förstår det här. Att Isak, han gick ju inte och fyllde filisternas brunnar med sand. Alltså, han hämnades inte mot fienden. Utan han fokuserade på sig själv och sina egna brunnar. Så han istället för att hämnas och fylla dem med lite grus och hela det där skräpet, så tog han spaden och så grävde de upp sina egna brunnar. Han fokuserade på sina egna utmaningar och problem och bekymmer. Och tror det är så vi ska tänka ibland, vi som vandrar med Herren. När utmaningar kommer mot oss, låt oss istället för att hämnas och arga på allting runt omkring oss, låt oss gräva upp våra brunnar. Så att vi får det levande vattnet till oss, så som Gud har tänkt och på det sättet som vi mår allra bäst, på det sättet att ha det. Filisterna visste att bara det förstör hans brunnar, alltså Isaks brunnar, så kommer hans arbete att ta skada. Och det händer oss ibland att vi råkar ut för ondska från andra människor. Det kan komma helt plötsligt över oss och vi kan vara oförberedda på det. Detta leder många gånger till att vi inte bara mår dåligt, men också att det liv som Gud har tänkt att skulle pulsera inom oss börjar sina. Alltså vattnet byts ut mot grus. Och vad ska vi då göra när sådana situationer händer? Jag tror att vi har två vägar här. Nu finns säkert många andra vägar också, men två bra vägar. För det första kan vi säga, okej, okay, den här attacken, det har kommit grus och gräs och allting ogräs in i min brunn. Men jag tänker inte låta det ta makten över mig. Utan jag tar fram spaden och så gräver vi upp det här. Men hur ska vi göra då när det är för tungt och det är för jobbigt och det är för mörkt? Och då tror jag, i de situationer där vi känner att vi inte bara ens har förmåga att gräva någonting överhuvudtaget, det är då vi ska ta hjälp av andra som kanske har starka armar och stora spadar och kanske till och med en grävmaskin. Och så tar man hjälp av dem och så får de gå och gräva upp. Man kan säga, nu har det hänt, nu har den här bitterheten drabbat mig, nu har den här besvikelsen hänt mig, nu har den här människan orättvist behandlat mig. Hjälp mig komma ut ur det här så jag på nytt får tillgång till levande vattnet i min brunn. Jag behöver någon som kan, ni vet, Jag är ju inte överhuvudtaget någon trädgårdsmästare, vilket min fru kan intyga. Men jag tror ibland att vi gräva lite mer i våra liv. För att få bort fiendens försök till att förstöra. Och igen komma i kontakt med det levande vattnet. Det står att när Isak grävde upp brunnarna så gav han dem samma namn som Abraham hade gett dem. Det vill säga, om fienden genom andra människor eller vad som helst har försökt få bort glöden, passionen, kallelsen över ditt liv, att när vi gräver upp det igen så finns samma kallelse kvar där. Det är samma brunn och samma vatten. Får vi bara bort skräpet så kommer vi igen i kontakt med samma vatten som fanns där från förr. Det är inte nytt vatten. Det är bara det är samma brunn och bort med lite grus och sten. Så kommer det att pulsera på nytt. Isak återvände till den ursprungliga planen och lät inte fienderna förstöra det som Gud hade tänkt för hans liv. Jag tänker på David som orättvist fick uppleva förföljelse av Saul under så många år. I stunder där han fick uppleva hat och ångest så vände han sig till Gud. Och den relationen gjorde att han aldrig kände hat mot Saul. Utan kunde till och med välsigna honom under hela hans liv. Det är så vi går till väga, kära vänner, då vi har blivit gripna av Kristus. Vi får tillgång till vapen som inte är av denna värld. Kärlekens arsenal. Att till och med när fienden kommer med sina lass av grus och ska fylla våra brunnar, så är vi bara där med ännu större spadar. Och ibland till och med lägger vi locket på brunnen. Så det inte kommer in och grus dit. Det vill säga, är vi gripna av Kristus så finns det alltid en väg att få det vattnet att ständigt pulsera i våra brunnar. För det andra, utmaningen som kan hända oss, och det händer oss ibland, att vi kan känna oss odugliga, att vi har gjort bort oss för mycket inför Gud själv. Och jag tycker om den här berättelsen om Petrus. Jag tycker om alla berättelser, annars skulle jag inte ha valt dem själv. Men Petrus var ju en människa som du och jag många gånger är. Vi säger mycket, men då verkligheten kommer emot så lever vi inte alltid upp till våra ord. Petrus hade dyrt och heligt lovat att han alltid skulle gå med Jesus. Men det slutade med att han förbannade och förnekade att han ens kände Jesus. Vad som hände sedan är någonting som också hände med oss. Petrus, som hade upplevt en speciellt stark kallelse från Gud, så på något sätt någonstans på vägen så gav han upp. Ska se om jag får micken att fungera lite så där ovan med handsfree. Någonstans på vägen, headset heter det till och med. Någonstans på vägen för Petrus så gav han upp kallelsen och återgick till hans gamla liv. Det står om honom att han gick och fiskade. När Jesus kallade honom så var han, gjorde vad då? Jo, han var ut och fiskade. Och det finns många likheter mellan de här två historierna. För första gången fick han ingen fisk och andra gången fick han ingen fisk. Första gången kom Jesus och säger så här får du fisk. Och andra gången kommer Jesus och säger så här får du fisk. Och båda gångerna kom det massvis med fisk. När vi gör bort oss, när jag gör bort mig, så upplever jag många gånger att frimodigheten att utföra Guds kallelse minskar. Frimodigheten som Hebreerbrevet talar om att vi inte ska kasta bort för den ger oss stor lön. Den på något sätt alltid minskas när min relation med Jesus tar stryk. Och många gånger har jag blivit frestad och det erkänner jag, det är inte kanske så konstigt. Men jag erkänner det, att det är den här vägen värd att vandra på. Kanske det finns en bättre karriär att göra istället. När man kämpar och på med sina tvivel och ifrågasätter sig själv och ifrågasätter grannarna. Att är det här alls överhuvudtaget värt att vandra på? Man är alltså på väg att frestas att ge upp sin kallelse och gå tillbaka och fiska istället. Ingenting fel med det, naturligtvis. Jag måste se på Lilly som tror att säga någon villolärare här mot hennes favorithobby. Men alltså, det handlar inte om vad vi inte ska göra och ska göra i den här situationen. Det handlar om att har vi upplevt en kallelse från Gud och vi vet att här egentligen vill Gud att vi ska göra, då är det som vi ska göra. Och gör vi misstag och fel så frestas vi att sluta göra det som vi vet att Gud har kallat oss till att göra. Och därför tycker jag om Jesu metod att upprätta Petrus. De fantastiska orden som du och jag borde få höra varje dag från Herren. Han säger till Petrus, älskar du mig? 3 gånger. Och jag tror att hela Jesu försoningsprojekt med Petrus gick ut att komma till Petrus och återupprätta honom med hjälp av kärlek. Vi som har läst texten, vi känner till att han talar inte om att Petrus hade förnekat honom, förbannat honom och sprungit iväg. Hans enda poäng och punkt och fråga till Petrus var detta: älskar du mig mer än mina medbröder? Och Petrus hade lite skrämslicka där och han sa, jag vet, jag tycker om det här faktiskt. Han säger, du vet att jag har dig kär. Jesus använde ordet agape, Guds givna kärlek, älskar du mig? Men Petrus, han kunde, och kanske för första gången, så kunde han inte säga en bekännelse som han inte kunde leva upp till. Så han svarar, du vet att jag har det kär, det grekiska ordet filemon, det är den mänskliga kärleken. Så nu när Petrus i en bedrövelse känner att nu är jag bara en vanlig bestört syndare. Nu är det inte läge att göra några stora bekännelser här. Och då ser vi hur de möts sen på tredje frågan. För fråga Jesus, Petrus, har du mig kär? Alltså, Jesus gick ner till Petrus nivå. Och Petrus svarade, ja du vet att jag har dig kär. Och då blev han, och det är fantastiskt, bedrövad. Vad är det för fantastiskt, men det kan du fråga. Jo, men ibland tror jag, när Jesus vill upprätta människan så vill han få oss i ett stadie där vi är bedrövade, där vi är brutna, där vi är 0% kraft i oss själva och kan bara förlita oss på 100% Jesus power. Han för oss till korset, Golgata kors, där varenda människa behöver dö för att få livet från Kristus. Så Petrus försoning med Jesus gick ut på att han fick uppleva Jesu kärlek, att Jesus kom och grep tag i honom och drog in honom tillbaka till Guds rike. Jag tror vi alla har varit där, vi har känt att vi själva inte är bra nog för att tjäna Gud. Jag hoppas att i alla fall har vi en väg att gå i ödmjukhet. Men denna självanklagelse kan många gånger vara förödande eftersom den många gånger förintade självförtroende som Gud vill använda för att sprida Guds rike. Alltså, om vi upplever hela tiden att det på något sätt vi inte är riktigt bra för Gud, då tror jag att jag inte riktigt förstått vad Gud gjorde för oss. För Gud tog priset på sig själv. Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son. Var den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Alltså, det Jesus gör för oss handlar om att han tar hela priset. Men det som händer när vi själva anklagar oss, och det är viktigt också för dig att förstå, det att din blick försvinner från korset, från Jesus och landar på dig själv. Alltså självanklagelse. Du ser på dig själv och ser du på dig själv kommer du alltid att vara ofullkomlig. Det finns inga, så vitt vi tror, helgon som är bättre än andra människor. Utan vi alla är beroende av Jesu nåd. Vi kan säga så här, vi är alla helgon på ett sätt. För genom Kristus är vi kungar och präster och hela den där faderullan. Men vi är alla beroende av vad Jesus har gjort för oss. Och därför är det viktigt att falla tillbaka på Paulus ord. Att vi har blivit gripna av Kristus. Det handlar inte om att vi hela tiden kan vara perfekta och lyckas med allting. Utan det handlar om att någon som är större och starkare än mig själv kommer att gripa tag i mig. Och han som har gripit tag i mig kommer aldrig att släppa mig. Och det på något sätt för mig blir en enorm trygghet. Hela evangeliet tycker jag personligen sammanfattas i Romarbrev 8 som vi redan fick citerat här på skärmen. Där vers 28 säger att den som älskar Gud så samverkar allting till det bästa. Att ha en tillförsikt i att det finns någonting som har gripit tag i mig. Och Jesus säger i Johannes 6 att den som kommer till mig, honom kommer jag aldrig någonsin att kasta ut. Det finns bara din egen vilja som kan få dig bort från Gud när du känner att du inte vill ha med Gud att göra eller sluta tro på Jesu försoningsverk. Men allting annat, så finns det ingenting som vi läste där redan som kan skilja oss från Jesus Kristus. Ingenting. Varför det? Jo, för att Jesus har all makt på himmelen och på jorden. Och Jesus har beslutat sig för att gripa tag i dig. Och han har inte, så vitt när jag kollar senast med honom, tänk släppa taget om dig. Så som händer då när vi känner oss odugliga och värdelösa, det är inte att Jesus blir sämre, det är att du slutar se på honom. Och slutar du se på honom, då finns det bara en sak att se på, och det är dig själv. Och ser du på dig själv, som vi redan konstaterar, då ser du en ofullkomlig individ. Och därför är det bästa vi kan göra att vända blicken igen till Jesus. För när vi ser på honom, då ser vi dels Gud. Lyssna på det här. Vi ser Gud. För ingen kommer till Fadern genom Sonen, Kristus. Men du ser också dig själv så som Gud ser dig. Du ser inte dig själv som den här ofullkomliga individen, utan du ser dig själv i Kristus. Det är lite så svår teologi som vi kanske måste återvända någon gång. Men det blir bra i alla fall i korset. Kan konstatera det. Och lyssna på det. Bibeln säger kanske lite mot mig nu just, men jag ska förklara mig just. För det börjar inte med att du ska närma dig Gud. Nu säger Jakob för dig, närma er honom ska närma er. Men jag menar, det har redan börjat med att Gud redan har närmat sig dig. Allting börjar allting med Gud. I Guds stora intresse ligger att hela tiden ha en relation som är perfekt mellan människan och han själv. Det är inte genom självförbättringsprogram eller hårda domar som du blir upprättad, utan det är genom att du får uppleva Guds kärlek och i den inse att enbart Gud är Gud. Och på det sättet så blir han din herre. Och när Gud är din herre så kommer du alltid att se på honom, ledas av honom, uppleva hans kärlek. För det tredje och sista, vi talar först om vad människor kan göra oss illa, för andra, vi kan känna att vi gör bort oss. Jag vill säga med det också, när Jesus upprättade Petrus, vem var det som predikade på pingstdagen? Frimodigt, med hjälp av den heliga ande. Det var Petrus. Jag måste snabba den tes. Säg några ord om den heliga ande. Det står i Johannes att Jesus blåste, tycker jag om det där, Jesus blåste på lärjungarna. Tycker jag om vindar och grejer, Jesus. Han befaller dem till höger och vänster. Men så att han blåser på dem och säger, ta emot helig ande. Trots att de hade stått där och skulle ta emot en helig ande, så var de ännu inte frimodiga. För som händer på pingstdagen, 30-40 dagar senare, så står det att de blir uppfyllda av den helige ande. Anden kom över dem likt en eld. Och så gick de sen ut och predikade. På det sättet har vi inte ännu slutat predika 2000 år senare. Så jag vill säga det här som en snabb liten mini-teologisk bonus. Att när vi blir kristna, omvänder oss till Herren, då blir vi frälsta genom anden. Vi får den heliga ande som hjälper från Fadern. Men det går också att vi blir uppfyllda av anden. Genom att anden kommer över oss, och många gånger så blir vi andedöpta, det flödar nya tungor och allt det där jättebra som vi ska predika om några veckor om, har jag tänkt. Men jag vill bara säga det som en grej, att det är viktigt för oss att vi förstår att anden vill uppfylla oss. Anden bor i oss, men det är också viktigt att anden får uppfylla oss. Varför det? Jo, för jag tror att när anden uppfyller oss så händer det lite grejer, bra grejer. Att nådegåvorna pulserar igång, tjänstegåvorna och lite annat fint. Så det var en liten fin bonus. Men jag vill säga lite om den tredje. Det har lite att göra med det här. Det händer ju ibland så här. Att elden inom oss stagnerar eller sinar. Att man sen, den här passionen som man känner. Jag minns när jag läste Bibeln varje dag 2 timmar. Eller vad det var för exempel. Och det händer ju så lätt. Att den här passionen vi en gång har haft. Så lite på något sätt ebbat ut. Och då tycker jag att det är en så stor tröst för mig när jag läser om Paulus ord till hans vän Timoteus. Det står så här, att jag påminner dig att låt Guds nådegåva flamma upp igen. Den som finns i dig genom min handpåläggning. Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Här finns många teologiska och viktiga poänger. Det första vill jag säga dig. Och du som upplevt din passion lite att stagnera. Sträcka över den där versen och ringa in orden. Den som finns i dig. Den har inte försvunnit. Paulus betonar att han vill att Guds nådegåva ska flamma upp igen. Den som finns färdigt och är redan där i dig. Så när vi talar om de här sakerna, passion och eld och allt annat som vi tycker om i pingströrelsen, så handlar det inte om att det har försvunnit och det har flyttat bort till grannkyrkan, som någon sa till mig. Utan det handlar ju om att det finns någonting i mig, men det finns någonting som stör där på vägen. Och därför ibland så behöver vi uppleva att det får flamma upp på nytt. Att personen får gripa tag i oss. Att vi på nytt får uppleva den här hängivenheten, glädjen, kraften i den helige ande. För det står ju så. Jag hoppas verkligen att ni också har sträckt under vers 7. För Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Och jag skulle bara säga någon, jag ska ju sluta om 2-3 minuter. Men minns, eller folk har sagt ibland så här, att jag minns hur elden en gång brann på min insida. Och jag önskar att jag kunde ha tillbaka glöden för Jesus. Såna här saker man hör ibland. Och ibland av sig själv. För det tycks ändå vara så att det händer något med oss ibland som får den passion som en gång var att svalna. För Timoteus var det tydligen så att gåvan som en gång brann hade börjat svalna. Den profetgärning som hade pulserat hade börjat sina. Och det tycker jag om att han säger så här. Att låt Guds nådegåva flamma upp igen, den som finns i dig genom min handpåläggning. Ibland behöver vi ha någon som lägger sina heliga händer och ber för dig. Du får nå liv i din skramliga lekamen, tänkte jag säga. Men så du, ibland behöver vi få lite sådär spark, en helig spark i bakändan av Herren. Det är på något sätt vi på något sätt vaknar till liv och inser att det finns kanske mer från Herren. Än vad jag nu känner eller vad jag nu lever i. Vi ska inte blanda in så mycket känslor för att det är en dålig måttstock. För det som händer, tror jag, då vi inte vårdar vår relation med Fadern, det är att modlöshet kommer på besök. Alltså vi tappar hoppet, vi blir uppgivna, sneda på livet. För tvärtom då vi har en relation med Gud, då ska vi kännas igen. Vi troende ska kännas igen med att vi har kärlek, kraft och självbehärskning. Men då vi inte har det, så försvinner också dessa saker. För vi vet ju, och det säger Paulus i Rombrevet, att Guds rike består av kraft, frid och glädje i den heliga ande. Men det händer så mycket med oss. Att den här kraften, passionen, pulsen försvinner. Att vi på något sätt känner att ja, men vi blir desillusionerade. Vi känner inte samma iver att älska våra medmänniskor, att be till Gud, att älska våra medmänniskor ännu mer och så vidare. Och jag tror att när vi hamnar i den här situationen, vi ska inte vara så nervösa. Jag menar att om någon kommer till dig och säger att ska jag be för dig så du får lite kraft och kärlek tillbaka. Så ska inte bli så nervösa. Jag menar att Timoteus har ju fått leva med det här nu, att flera miljarder har läst om honom. Att han på något sätt har tappat nåden. Och kraften. Jag tänker att om Timoteus klarar av den lilla publika, ska vi säga offentliga redogörelsen av hans stagnerade andliga liv, så kanske du och jag kan klara av det, att någon kommer säga, men kanske du behöver få lite mera av Gud i ditt liv. Du kanske på nytt behöver känna att anden är med dig. Det är inte så farligt, kära vänner, det är inte synd om dig som vi sa någon gång, utan det är mest synd i dig. Och det är det vi ibland behöver komma till, ta bukt med. Återigen bara gå till korset. Så vi får bli en församling som pulserar av kärlek, kraft och självbehärskning. Och inte så mycket modlöshet. För det blir väldigt mycket modlöshet om du ser runt omkring dig i världen. Tar upp nyheterna, det är bara minus och den börskurs som var neråt och det ena terrorn efter den andra. Alltså det är ganska dåliga nyheter. Det är bättre nyheter i den här. Därför rekommenderar vi också att vi läser den ganska ofta. För vi ser... Kan ta en tumpärs nästan tänkt sig, så det är goda nyheter. Stod ett barn blir oss fött, stod där. En son blir oss given. Alltså det är oftast goda nyheter. Och därför är det bra att ta del av dem, inte nu som då. Och då vi hamnar i den här, där vår passion känner att den lite minskar. Då tror jag, och jag vill rekommendera det till sist, mot slutet. Att vara frimodig nog och låta att någon kommer och ber för dig. Vi läste att Timoteus fick gåvan genom handpåläggning. Ibland behöver vi få någon som ber ner Guds kraft i våra liv. Och det gäller inte bara den sista punkten, det gäller alla tre. Om någon människa har gjort dig illa, du kanske behöver någon som ber för dig. Om du känner att du har gjort bort dig inför Gud, du kanske behöver någon som ber för dig. Om du känner att din egen passion har försvunnit någonstans, ja, du behöver verkligen någon som ber för dig. För vi är alla gripna av Kristus. Och det handlar om att hela tiden påminna sig om att Guds verk i oss handlar först och främst vad han gör och inte vad vi gör. Och om det att det handlar om vad han gör, och ska jag säga det en sak. Det finns en plats där han ständigt gör sina verk allra mest, och det är vid korset. Därför behöver du och jag ta oss i detta kors ständigt och jämt och påminna oss om vad han har gjort för oss. Låt mig avsluta innan vi ska ha fyra nattvar tillsammans. Jag tycker om det Christine Kane, en fantastisk förkunnares citat. Människor kan ha sårat dig, lurat dig, lämnat dig, svikit dig och gjort dig illa. Men Jesus har aldrig lämnat eller svikit dig. Fäst din blick på honom. Vi har olika utmaningar i livet. Och alla de här utmaningarna tror jag i sin frestelses natur så ligger i att vår blick ska försvinna från Jesus till någonting som inte är Jesus. Så vad vi hela tiden behöver göra är att vi återvänder till honom. För när vi kommer till honom kommer hans liv att bli vårt liv. Hans glädje, vår glädje. Hans kraft, vår kraft. Och så vidare. Nu ska vi gå in och fira nattvard tillsammans. Vi ska ta och be en bön här före medan alla gör sig redo.